Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Pirlo, ancora Pirlo, di tacco, tiro!
Då är det sannoliken ett varmt och innerligt nöje att hälsa alla lyssnare varmt välkommen tillbaks till podcasten Calcio Amore. Jag heter Marcus Birro och är programledare för den här podcasten och är en av de så kallat ansvariga för hela plattformen Calcio Amore, som förutom den här podcasten också är, som ni kanske vet, en Facebookgrupp med samma namn. Som jag tycker att ni ska, om ni inte har gjort det, ta del av, gå in och bli medlem. Botanisera runt där bland hängivna supportrar och fans. Vi är väl lite drygt 1500 medlemmar vid det här laget. Vi är även ett Twitterkonto som jobbar på febrilt på alla sätt och vis. Och skickar ut de mest sköna grejer. Information, bilder, paninilåda, korten, byråfrågar. Vi har just nu en serie som rullar. Det är Patrik som sköter den som handlar om fantastiska tröjor i Serie A genom historien. Sådana klassiska nördgrejer när det gäller, alltså fotbollsmerchandise är ju ett avsnitt som vi på något sätt borde botanisera oss fullständigt ner i, bara gräva där vi står, va, för att prata om det här med fotbollströjor. Det är ju ett otroligt underbart ämne att kunna snacka väldigt länge kring. Vill också nämna det att vi är under eftermiddagen i onsdags denna vecka hade ett möte med de som gör Calcio Amore. Det är förutom jag och Patrik även Anton Avernäs som sköter tekniken. Och det är då pojkarna på oddsbaren.com, som inte är pojkar längre utan män faktiskt. Det är jag som börjar bli gammal. Och vi hade ett möte om hur vi ska utveckla podden, hur vi ska utveckla plattformen och hur vi ska försöka bringa lite ordning kanske i Facebook-sidan. När vi drog igång det här så gick ju allting väldigt snabbt. Det blev väldigt många medlemmar på kort tid. Det kan bli lite plottrigt och lite svårnavigerat på Facebook-sidan ibland. Men vi är på det, vi jobbar med det och vi försöker att hitta någon form av disposition för hur vi på bästa sätt ska kunna presentera Sveriges varmaste, bästa och skönaste, coolaste plattform för den italienska fotbollen och Serie A. Som ni kanske vet då så görs även den här podcasten ihop med Freys Hotel och Hotell Lilla Rådmannen. De andra har jag nämnt, jag kommer att nämna dem på slutet igen och vi tackar för att de är med och gör det här möjligt. Det är ju landslagsuppehåll, det vet ni säkert om. Jag vet att det finns många som är totalt ointresserade av landslaget och som är verkligen, och det gäller även när det gäller folk som följer den svenska ligan, den så kallade allsvenskan, va? Som inte alls överhuvudtaget bryr sig ett enda dugg om vad som händer när det gäller landslaget. Jag bryr mig väldigt mycket om vad som händer med det italienska landslaget särskilt. Det är där jag har mitt, jag har ju naturligtvis mitt hjärta i Roma också. Men det, när det gäller italienska landslaget så är den, jag kommer ihåg Gennaro Gattuso sa en del sköna saker på fyllan efter VM-finalen 06 den 9 juli där. Men en bra sak han sa var ju att han redan då hade under en månad i Tyskland insett att det här VM-guldet nog betyder kanske extra mycket för alla de miljoner italienare och deras avkommor, eller vad vi ska säga, som bor utomlands, som inte bor i Italien. Och jag tror att det är så. Italien är som ni vet ett splittrat land. Det är ett land med starka regioner. Det är ett land med ganska skarp konflikt inom landet mellan nord och syd. Pendlar lite grann just nu, är det väl på någon sorts medelnivå. Det har varit bättre men det har också varit sämre när det gäller relationen inom landet, vilket gör att landet som sådant har svårt att enas. Man känner helt enkelt inte samhörighet, tillhörighet till ett landslag på samma sätt som man kanske gör i Sverige. Det är stor skillnad på det faktiskt. Italien påminner ju mer om det forna Jugoslavien närmast. Inte riktigt så illa såklart, men det är mer åt det hållet. Eller framförallt kanske Spanien, för innan Spanien fick ordning på grejerna Och det fick man ju faktiskt under EM-08 mot just Italien, som då fram till dess hade slagit ut dem i alla viktiga matcher de hade mötts. Men så vann Spanien EM-åttondel eller kvartsfinal eller vad det var där på straffar, och blev sen världsherravälde på spanskt maner under lång tid framöver. Man vann ju EM-08, va? Spanien, VM-10 och sen även EM igen då i final mot Italien 2012. Men Italien, om man ska jämföra Italien och Spanien, så är det ju ganska likt. Det var ju under lång tid som de här fantastiska, för det är inte nu bara som Spanien har fått fast, eller de sista 10-12 åren som Spanien har haft bra fotbollsspelare, utan det hade man ju även på framförallt 80-talen och även 90-talen och sådär. Men det som man kan säga om den grejen är ju att Spanien egentligen inte blev ett riktigt bra landslag förrän man fick ordning och reda på de här intrigerna som har varit mellan lagen. Lite grann så är det för Italien, det italienska landslaget också. Så av den anledningen så är det ju så att landslaget betyder nästan i viss mån mer för italienare i förskingringen, så att säga. Alltså italienska ättlingar som kommit och deras barn och sådana som jag då bland annat, vars farsa kom till Sverige på 60-talet. För att dra den historien lite kort, så kom han till SKF i Göteborg, Gamlestan, för att jobba. Blev uppraggad på landsbygden där han bodde, hade även varit en sväng i Turin och jobbat för Fiat, och bland annat varit med och kastat molotov cocktails mot polis som fan för Juventus på bortamatcher. Det rekommenderas inte överhuvudtaget. Jag får ta det med pappa vid något tillfälle. Men så var det, och han kom till Sverige, stannade kvar, träffade min mamma på Rondo och blev kvar, och därav blev även jag född då i början av 70-talet, nämligen 72, va? Och är nu då italiensk medborgare, varande sådan, och är otroligt. Jag märker ju det på släktingar i Italien och så också. Ni vet ju om det här säkert, många av er. Men det dröjer ju ungefär ända in i kvarts semifinal innan folk i Italien bryr sig. Det finns inte alls i närheten av samma supporter följer när det gäller den italienska landslagsfotbollen som Sverige har till exempel. Och jag har sagt och nämnt och skrivit om det förut, men det är värt att nämna igen. Jag hade en italiensk vän som var på Sverige Paraguay VM 06, och blev... Och vi har kontakt fortfarande. Han är fortfarande hänförd över det när vi tar upp och pratar om det ibland. Att det fanns otroligt många svenskar. Han trodde inte ens det bodde så många svenskar. Hela arenan var ju full av svenskar som hejade fram sitt Sverige. Det var 1-0 Ljungberg, tror jag, va? Mot Paraguay där i någon match. Så att de svenska fotbollsfansen följer ju landslaget på ett betydligt mer noggrant och dedikerat sätt än vad italienska fotbollsfans gör. Och det här är ju någonting som är otroligt viktigt att man får ordning på. Jag nämnde det i något avsnitt, men jag vill gärna nämna det igen i den här Italien-specialen som vi har då, med tanke på att det är landslagsuppehåll. Det som Cesare Prandelli, en av de mest värdiga, eleganta och bästa fotbollstänkarna och tränarna och medmänniskorna som fotbollsvärlden skådat. Han var förbundskapten för Italien bland annat över finalen 2012 som jag nämnde, i EM där. Där man gjorde en del underbara matcher i Italien mot England. Vann på straffar mot England efter den där Pirlo-straffen när han bara chippade över den jävla hartgubben där. Den var episk, den jävla straffen. Sen slog man även Tyskland där Mario Balotelli ju stänkte in två mål, varav det ena är helt galet när han sen river av sig tröjan och bara ställer sig som den jävla superhjälten. Jag har säkert sett bilderna. Men den där Prandelli nämnde en sak senare då, när han 2 år efteråt, det 2014, åkte till VM i Brasilien, va? Och åkte ur i gruppspelet, en grupp som bestod av, förutom Italien, England, Costa Rica och Uruguay. Och då sa han det när han hade åkt ut där, det var mycket strul med Balotelli som han inte fick en ordning på. Och Balotelli fick framförallt ingen ordning på sig själv, och det var bara en massa inre konflikter och det var en massa skit. Och sen så gick det någon vecka och sen åkte jag till Italien och köpte en stor härlig sporttidning. Satte mig med en varm kopp kaffe där på någon skön skuggig bar och så sjönk jag ner och läste en intervju med den gode Prandelli. Som konstaterade saken, och jag nämnde det någon annan gång, men jag gör det som sagt igen, att Italien och det italienska landslaget kommer att fortsätta misslyckas i stora sammanhang om man inte får bukt med den här fascinationen som spelare, media och alla runt omkring har, fixeringen vid klubblagen. Den totala fixeringen vid klubblagen. Han sa uttryckligen att spelarna måste dumpa sina egon och sina klubbar vid ingången och tröskeln till Coverciano där Italien tränar utanför Florens, om italienska landslaget ska nå nya framgångar. Och folk skakar på huvudet och muttrar att det där är säkert, ligger det en del i, men vi är ändå Italien, vi har vunnit VM 4 gånger, vi är bra, du vet. Men han har visat sig att han har haft rätt. De gjorde hyfsat EM 2016 efter det, men var ju katastrof 2014, var även katastrof 4 år innan 2010 i Sydafrika när man kom sist i VMs enklaste grupp. Och man kom inte ens med till VM 2018 då, som ni vet, eftersom Sverige slog ut dem i playoff och missade där med Italien. Ett VM för första gången sedan 1958 då man missade, när det i VM gick i, vad då? Jo, Sverige.
Så att han har haft rätt, och det där är ju naturligtvis ingen Einstein, men han var en av få som vågade säga det. Och så där är ju den totala fixeringen. Alltså människor, om du frågar människor runt om i de olika städerna, så är de betydligt mer intresserade av att följa sin klubblag, sitt respektive support, att supporta sitt klubblag än följa landslaget. Och så där är det ju fram tills dess att det kommer en seger, då är de gärna glada med och firar på gatorna och sådär. Men så är det. Och det där är en ingång som är viktig att ha med sig, och därför tror jag att det är för sådana som mig då, och sådana som oss, italienska ättlingar och andra, som bryr sig väldigt mycket om landslaget. För oss blir på något sätt, för mig ska jag säga, jag kan inte tala för hela världen, vilket jag har gjort en del gånger inom livet, och det har slutat både bra och dåligt. Men jag kan ärligt säga att för mig så blir det italienska landslaget den delen av mig som då på något sätt får representera Italien. De blir någon sorts ambassadörer för mig ute i världen. Jag bär stolt Italien-tröjan, och det där har att göra med, jag är ju såklart mer svensk än italienare, men jag har ändå det italienska. Det är ett viktigt arv, det är en viktig del av mitt liv, det är en viktig del av vad jag känner lycka, harmoni och kärlek någonstans. Det är i det italienska, i Italien, när jag är i Rom, och mitt pass och mitt medborgarskap som enbart är italienskt, det är inget svenskt, vilket gör att jag inte ens får rösta i riksdagsvalet om någon nu undrar den grejen. Jag hade inte röstat ändå i och för sig, men det är en helt annan grej, en annan podd i ett annat sammanhang som jag därmed lämnar och går vidare. Men jag tycker att det där är enormt intressant att det är på det sättet. Och grejen är väl så här då kanske, att hade man bott i Italien så hade man kanske inte haft en 35 italienska landslagströjor som man bytt om varje gång man går ut och joggar. Utan då hade man ju värnat på ett annat sätt. Men i Sverige så är det italienska landslaget fotboll som på något sätt får bära den medaljen av mitt liv som är det italienska. Och jag är väldigt stolt och glad över det. Vi bara också en grej bara nämna kort innan jag glömmer det, eftersom jag kom på det nu. Att Roberto Mancini i en presskonferens nyligen har konstaterat att det här är ett annat problem med den italienska fotbollen, är ungdomarna, de unga spelarna, som inte riktigt får chansen. Det är väldigt få italienska unga spelare just nu i Serie A som får chansen att spela. Det är inte bara det att man inte plockar fram dem, man lyfter inte fram dem. De finns naturligtvis i Italien, i ett land med 60 miljoner invånare, så det är klart att, med en fotbollskultur som ni alla vet om, så det är klart att det finns många unga spelare. Men man väljer alltså att inte göra det. Och problemet är, utöver det, att man också köper in nya unga spelare från andra länder. Det märker vi med Kluivert i Roma, det finns hur många exempel som helst på det. Att man helt enkelt väljer att plocka in spelare utifrån, unga sådana också, vilket hämmar utvecklingen. Och det är den utvecklingen som är ju framtiden, och kanske till och med ganska snar framtid, till och med nutid för italiensk landslagsfotboll. Och den blir lidande. Roberto Mancini har varit på det under några presskonferenser här inför den här, de här matcherna som ska spelas då idag fredag och på måndag, va? Är det ju då matcher, och de ska vi komma in på så småningom. Men det är där vi är nu. Italien har ju klättrat ner och stått och stampat på det här sunkiga jordgolvet som jag pratat om under ganska lång tid. Det var ju, det har gått lite upp och ner. Om vi börjar i nutid, trots allt, och sen ska jag gå tillbaka och bara prata om från 82 framåt. Men om vi börjar nutid och börjar 2010, för 8 år sedan, så kommer ju då, det var ju efter att Donadoni hade lett Italien 08 under EM där. En väldigt försynt renässansmänniska snarare. Han är ju som en konstnär, Donadoni, både på vid sidan av fotbollsplanen. Gled han runt och blev förbundskapten eftersom han hade vänner i någon form av fotbollsförbund, kan man väl säga. Men en tänkare, en filosof i mångt och mycket på många sätt. Kanske inte den mest extroverta och du vet utåtriktade förbundskaptenen som världen skådat, men han gjorde sin sak och han tog Italien efter ett VM-guld, vilket inte heller är speciellt lätt. Lippi slutade och satte sig med sin cigarr på någon strand i Viareggio där, medan då Donadoni tog över, förde Italien till EM 08 med viss möda, om jag minns det hela rätt. Det var en del sunkiga matcher mot Skottland där, och några mål av Panucci och de sköna gubbarna som skallade in och målade. Så att det var, och det är intressant för att efter stora framgångar tidigare i historien så har Italien missat. Vi kan gå till 82 snabbt bara då. Då vann man ju VM, sen var det EM 1984 i Frankrike, va? Då hamnade Italien, Sverige för övrigt, i samma EM-kvalgrupp till det EM-et. Italien som regerande världsmästare då. Där vann Sverige båda de matcherna, om jag inte minns fel, på Ullevi med 3-2 eller 2-0, va? Eller något sånt där. Och i Neapel med 3-0. Det var då Glenn Strömberg blommade ut och gjorde 100 mål i de där matcherna. Och då missade man EM 84. För det som då säger att Italien inte har missat VM sedan 1958 när Sverige slog ut dem. Det är ju helt riktigt. Men EM, som då egentligen, åtminstone nu för tiden, nästan då också, var lättare att gå till, missade man alltså 84. Eftersom man spelade med i stort sett samma lag som hade vunnit VM 82, och de var trötta och mätta och orkade inte riktigt, helt enkelt. Så att det blev inget EM 84. Ett annat exempel är ju när man i nästa VM, efter det då 86, dit kvalade man. Man tog sig till Mexiko men åkte ur i en åttondelsfinal mot Frankrike. Och det finns en klassisk bild där. Det är när Frankrike anfaller på högerkanten. De hade stora problem att gå vidare uttaget i Italien, men man tog sig vidare, mötte Frankrike och åkte ut direkt. Det finns en bild där när Frankrike kommer på anfall på högerkanten och den gamle före detta världsmästaren nästan då, Antonio Cabrini, som även sen ledde damlandslaget i Italien förut. Under EM 2013 i Sverige var han förbundskapten för Liazzurri, italienska kvinnorna där. Hur som helst, då finns det en skön bild, det kan ni YouTube om ni vill. När Frankrike anfaller på högerkanten, Cabrini ska möta upp men vänder sig om. När det kommer två fransmän, slår ut med armarna och går ut åt annat håll. Det symboliserar på något sätt Italien efter några år av framgångar. Man orkar inte, du vet. Man slår ut med armarna och så vacklar man iväg mot närmsta sandstrand. Det gör man ju. Så man åkte ut där. Sen tog man sig till EM 88. Jag ska inte dra hela den jävla historien. Jo, men man var ju bra i VM 90. Då hade man kanske sitt bästa landslag på otroligt länge. Man var ju värd att vinna det VM:et. Det kan man nog hålla med om man inte är lika sjuk i huvudet som jag när det gäller Italien. Man tog brons där, slog England i någon meningslös tredje match där, åkte ut på straffar mot Argentina i semifinalen i Neapel VM 90 då. Men missade sen efter det fina VM:et EM 92, så man har ju missade en del EM där också. 92 i Sverige för övrigt var man alltså inte med. Måste ha lite i San Pellegrino i Norrbotten där. De sponsrar inte, men det kanske börjar bli dags att göra det nu, San Pellegrino. Kan ni höra av er och sponsra eller? Så att så har det ju sett ut på liksom 08 när Donald Ornerot tog över. Han ledde landslaget till en... man hade problem under gruppspelet där. Buffon gjorde någon sjuk räddning 2008 mot... var det Motto som slog någon straff för Rumänien där och räddade kvar dem. Och sen slog man Frankrike, va, i gruppspelet i sista matchen och gick vidare då ur den gruppen. Jag jobbade för Svenska Fans då, som jag faktiskt jobbar lite grann för nu också kan man säga, eftersom podden ligger på deras domän och plattform. Och var nere för Eurotalk... Fan-tv var det väl snarast, va? Och gjorde reportage. Jag var nere på plats under EM 08 och faktiskt kunde följa Italien husat nära där. Men man åkte ju då ut mot Spanien 08 på straffar, som jag nämnde innan där. Det var ju då Spaniens stora era började och Italiens fortsatte att ta slut kan man säga. Två år efter VM, eller började ta slut kan man kanske säga. Efter det då så kom, det här är ju intressant då, det är också lite italienskt att man tog in Marcello Lippi igen efter Donadoni. Då hade det gått några år, man tog in den här store kejsaren som hade lett landslaget till VM-guld 06, som var den stora hänföraren, den store kejsaren, den store hjälten, den store fanbäraren. Den människa som gjorde underverk med det landslaget 06 då, som fick chansen igen VM 10, och det slutade ju med att man blev sist i VMs enklaste grupp. Om ni vill fortsätta YouTube efter det här programmet kan ni YouTubea den presskonferens som Marcello Lippi hade efter sista matchen där mot, om det är Slovakien eller något sånt där. Last press conference Lippi eller något sånt där, kan ni ju googla på VM 10 så får ni fram den. Och kan ni se en utmärkt lektion i hur man ska närma sig media efter ett nederlag. Hur han sätter sig vid mickarna, hyfsat rakryggad, bedrövad, sorgsen med gråten i halsen, men förklarar utan att vika undan en blick att det här är hans ansvar, det är hans fel, det är han som har misslyckats, det är han som tar på sig ansvaret, det är han som avgår. Det är någonting enormt värdigt i att se en människa ta ansvar för att det går som det går. Det är någonting att tänka på den här valrörelsen för övrigt. Men vi skulle inte prata om det, därför lämnar vi det vidare. Vi återgår då och... Sen hade man då 2012, bra EM-final, fantastiskt EM där. Utspelare av Spanien i finalen, men inte så mycket att snacka om. De var ju grymma Spanien då, den hela peak där. Och sen då fiasko vid EM 14, EM 16, godkänt får man väl säga, trots att man åkte ut. Slog Spanien i åttondelen, va? Och sen kvartsfinal ut på straffar mot Tyskland, den straffläggning som aldrig tog slut. Och sen så har man ju då missat VM 18. Så, och nu är man ju då på en FIFA-ranking som är sämsta någonsin. Och det här är en intressant plats att vara på tycker jag. Jag har varit på en del platser, på en del tillfällen i livet där jag har befunnit mig på platser där man känner att, oh shit fan, nu kan jag inte komma längre ner. Nu står jag verkligen på en, alltså du vet, en helt ny slags botten. Det här mörkret jag känner som viner omkring mig, jag har aldrig känt förut. Den här smärtan jag känner i hjärtat, det här sveket jag blivit utsatt för, den här tjejen som lämnade mig eller killen som lämnade mig eller den, vad det nu än är. Det här sveket, det här är som Ingmar Bergman sa, nu gör det så ont att det börjar bli intressant. Det läget kan man faktiskt lära sig väldigt mycket av. Det är en fasansfull plats, det ska inte hymlas med. Det ska inte snackas om att botten är en plats som man liksom, du vet, bara sätter sig ner med och bara tar grästrå i mungipan och bara sjunga Lasse Berghagen låtar, för så är det ju inte. Men det är en nyttig plats. Därför att du lär dig grejer om dig själv. Och det gäller ju dig själv som privatperson genom livet. Det lär din favoritklubb när det går motgångar. Det lär saker och ting när det går emot dig i arbetslivet eller privatlivet eller vad det nu kan vara. Och det gäller även landslag i fotboll såklart, där det går upp och ner. Om man inte lär sig när det går ner så kommer man aldrig någonsin komma upp igen. Och jag tror att Italien befinner sig på en plats där man har gått från någon form av likgiltighet till chock, till insikt och till ett jävla anamma att nu kravar vi upp de här skjortärmarna eller vad det är man har, du vet, och så kör vi på. Och jag tror att det är en nyttig och nödvändig plats för Italien att vara på, och jag hoppas och tror att de kan komma tillbaka starkare än någonsin. Min egen relation när det gäller italienska landslaget går långt tillbaks. Det handlar ju om, för mig, första minnet är ju 10 år gammal, 1982, när Italien vinner VM. Då hade man alltså Soffan, Tognoni, Chirea, Graziani, Colovati, Gentile, Rossi, Conti, Cabrini, Reali och Tardelli. Och nu kan ju inte ni se att jag kan det utan till, för ni kan ju tro att jag har en lapp framför mig, men det har jag inte. Så ni får lita på mig med att den sätter, och jag kan den i den ordningen därför att det var en affisch jag hade uppsatt på väggen under 100 år sedan som liten kille där. Vilket gjorde att jag lärde mig just den ordningen där under åren i de mögelskadade radhusen i förorten. Ett fantastiskt VM i Spanien, dit Italien åkte med Enzo Bearzozzo, förbundskapten, och en skyttekung som då hade blivit anklagad för mutor, nämligen Paolo Rossi. Och det här är intressant för att det kommer att återkomma så småningom, det hela den här grejen, när det är kaos i Italien. Rossi, som egentligen var avstängd av förbundet över VM 82, tills man kom på att fan, det är ju VM, ja, vi måste ju ändra de här reglerna, du vet. Vi vill ju ha med Paolo Rossi, va? Så man ändrade reglerna och han åkte med till gruppspelet ändå, och man började ju på ett bedrövligt sätt, spelade en fruktansvärt tråkig fotbollmatch som spelas ännu i helvetet. Kamerun, Chile, Polen hade man i gruppen och gick vidare på att man hade samma poäng som Kamerun, tror jag det var. Men man hade gjort ett mål mer. Man hade samma plusmål och samma poäng, men man hade gjort något mål mer och gick därmed vidare. Och de italienska tidningarna var inte nådiga. Det var bland annat Italien kräks på er och rubriken Era odugliga apor, som på något sätt får känneteckna någon form av medialt bottenrekord i plumphet. Men lite roligt kanske så här i efterhand, jag vet inte. Enzo Bearzozzo tyckte dock inte att det var så jävla roligt, utan han gjorde då en av de första silencio stampa som inleddes i Italien, nämligen att man talar överhuvudtaget inte med de här jävla journalisterna. Man håller käften, man stänger in sig, man bygger, du vet, hela den här aggressionen man känner, som egentligen bottnar i att man vet att man kan bättre, men man blir sågad, man blir ifrågasatt, man har folk som springer med kameror och skit efter en, och man säger bara att ni inte är välkomna hit, ni beter er illa, vi vet vad vi har gjort fel, nu vill vi koncentrera oss på att göra det bättre. Och det var vad man gjorde. Sen i andra omgången, och det här är intressant därför att då under 82 spelades VM på ett annat sätt. Det var inte utslagsmatcher efter gruppspel, utan det var ett andra gruppspel, vilket gjorde som lottades på lite olika sätt, och Italien hamnade i samma grupp som regerande världsmästarna Argentina, och som hade vunnit VM 4 år tidigare på hemmaplan. Och sen hamnade man i en grupp med Brasilien också. Det var de tre lagen, och de skulle då mötas inbördes, och ett lag av dessa tre skulle gå vidare. Och alla trodde ju på Brasilien eller Argentina. Snackades mycket om en ung ny kille som hade kommit fram i Argentina, som hade fått chansen, som skulle blomma ut 4 år senare egentligen och leda sitt landslag till VM-guld, nämligen Diego Armando, va? Maradona, som då gjorde sin debut 82, va? Tror jag, i VM åtminstone. Han hade spelat i Argentina innan, men VM-premiär där. Och det blev ju inte ett VM för honom att komma ihåg. Han sparkade bland annat med brasilianare mellan benen och utvisade och såna grejer. Men Italien möter Argentina. Ingen tror på Italien överhuvudtaget. Med all rätt efter hur som det hade sett ut i gruppspelet. Men man besegrar Argentina med 2-0 efter bland annat mål av Marco Tardelli. Fantastisk match där. I ett stekhett Spanien. Och sen så ställs man då inför sista matchen mot Brasilien. En av de mest klassiska VM-matcherna som någonsin spelas. Vill ni läsa mer om det, och det vill ni, så gå in på Oddsbaren där jag har en krönika om det. Som ligger där om både Sicco och om den matchen. Därför att hela världen älskade Brasilien. Det var då Brasilien-hypen på något sätt kulminerade, får man nästan säga. Och den kulminerade fort, för den byggdes upp under kort tid. Och med all rätt, det var ett fantastiskt landslag. Det var ju Sicco, Eder, Sokrates och alla de här gubbarna. Och de spelade en otroligt skön fotboll, sambatrummor, och folk dansade nakna på läktarna och alla tyckte det var underbart. Och det räckte, intressant, inför den här matchen med att Brasilien skulle ta en poäng, så skulle man då gå vidare. Italien måste vinna. Och Italien tar ledningen 1-0, Paolo Rossi. Brasilien kvitterar. Italien tar ledningen 2-1, Brasilien kvitterar genom Falcao på ett sjukt skott. Och Paolo Rossi igen gör sitt tredje mål i matchen där, och sitt tredje VM-turneringen på en hörna, gör han mål 3-2. Och sen så kommer, och där någonstans har ju folk liksom, vilken fantastisk match. Men det mest magiska återstår, och vill ni kolla på den här matchen, och det vill ni, gå in på YouTube eller någon annanstans och sök på den. Kolla den räddningen som Dino Sof, 40 år gammal, gör på slutet i den här matchen. Han dyker och plockar bollen och räddar den på mållinjen. Fan, jag får rysningar fortfarande 35 år efteråt. Det är någonting helt makalöst episk alla fotbollsmatch. Italien vinner, går vidare, ingen fattar någonting. Över hela världen, ingen fattar någonting. Men så är det, och Italien får då sen möta Polen i en semifinal som man slår enkelt, och sen slår man Västtyskland i en final också enkelt med 3-1. Rossi gör mål i båda de matcherna och blir VMs skyttekung, och Italien vinner VM-guld, va? Sen 86 då har vi pratat om, sen är det VM 90, och här VM 90 är ju startskottet för helvetets portar som gnisslas upp på ett alldeles vedervärdigt och vidrigt sätt. Jag har nämnt det förut, men jag tänker gå in.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Om ni ändå, eftersom det är terapi för mig och ni får göra vad ni vill med det. VM 90 på hemmaplan, Italien, hela Sverige, hela Europa, hela världen upplever någon form av Italien-eufori. Italiens fotboll står på någon form av crescendo. Under våren 90 spelar de tre europeiska cupfinalerna. De heter på den tiden UEFA-cupen, cupvinnarcupen och Europacupen. Alla tre cuperna vinns av italienska lag. Det är väl Milan för Europacupen och Juventus och Inter, va? För de andra två där, tror jag det. Nej, förlåt, det är det inte alls det. Det är ju Inter och Sampdoria. Jag var ju på den här matchen själv ju. Sampdoria-Anderlecht, cupvinnarcupen på Nya Ullevi, där Sampdoria vinner. Och sen är det ju då Inter eller Juventus. Jag tror det är Inter som vinner UEFA-cupen. Ni får rätta mig om jag har fel. Och Milan vinner Europacupen, va? Så var det på den tiden. Och hela världen då ser fram mot detta VM:et och Italien satsar på en skön Gianluca Vialli längst fram. Och han blir utbytt och inkommer istället i första matchen. Salvatore Schillaci, för det som kommer ihåg den gubben. Och han blir då form av VM-hjälte. Vinner skytteligan, tror jag, det året i VM. Men det är nu det börjar, nämligen då i semifinalen mot Argentina. I Argentina, där Diego Armando Maradona i tidningarna inför den matchen konstaterar med en skön sak att han försöker uppvigla Neapel-publiken till att hålla på Argentina. Eftersom, och det här knyter ju an till det jag började prata om då i programmet, nämligen splittringen som finns i landet Italien. Och Maradona konstaterar efter några år, han spelade i Napoli då för övrigt, måste jag ju tillägga för er som inte visste det då, men det visste ni säkert. Men ändå, att han säger kort och gott, vad har Italien gjort för er? Rösta på nu i valrörelsen. Heja på oss istället. Och det står faktiskt under något dygn och väger där. Det görs en del sköna reportage om det där. Där folk tvekar. Ska vi hålla på Argentina eller Italien? Ja, fan, italienarna. Vad har de gjort för oss egentligen? Säger de egna medborgarna helt enkelt. Då förstår man vilken stark splittring det finns i ett land. Men det fina är ju då att när matchen börjar så rullar publiken ut en stor banderoll där det står förlåt oss Diego, men vi är trots allt italienare. Och så höll de på Italien den här matchen. Det är mäktigt alltså. Men Argentina vinner den på straffar. Och det är landsorg, katastrof sådan. Jag drack mig gränslöst full på Kir och la mig i en allé utanför Schillerska gymnasiet och skrek på allt och alla under några timmar. Så kan det vara, och då visste jag inte att sådär skulle fortgå. Fyra år senare, VM 94 med den sköna turkosträningsoverallen där, Arrigo turkosträningsoverallen Sacchi, som då hade ju lett Milan till skoningslösa framgångar där med sitt fantastiska taktiska spel. Och Italien gnetar sig fram, spelar en ganska trist fotboll, men en vägvinnande sådana. Hela det VM:et är rätt trist för övrigt. Men man spelar en åtminstone bra halvlek i den här matchen, nämligen semifinalen mot Bulgarien. I första halvlek där man tar ledning med 2-0, sen gör ju de 2-1 på slutet, Stojko på straff i första, va? Men man håller tätt där och går till final då, en skittråkig final mot Brasilien som går till straffar. Och vad händer då? Jo, Italien åker ut på straffar, fattar du eller? Då har vi ju sen då, då har det alltså gått 4 år här, va? Det är ju ändå 4 år mellan VM, så att det är ju fanns halv decennium av terror. Och sen 4 år senare är det ju VM igen, slutet av 90-talet. Jag sitter 26-27 år gammal på 25, ja, inte så gammal, 24-25 någonting. Ja, skitsamma. Sitter på, jobbar uppe på Umeå på SVT då och smög iväg och såg matchen av Dag Starköl i smyg. Ah, mineralvatten nu. Och Italien åker ut på straffar igen mot Frankrike den gången. Och sen är det ju då EM 00, 10 år efter VM 90 som ni då fattar. En av de mest klassiska matcherna i italiensk fotboll har någonsin spelat landslagsfotbollen, nämligen semifinalen mot Holland. Där Toldo får sitt stora genombrott genom att rädda en 700 straffar något i den hela matchen. Italien spelar med 10 man i Holland mot Holland, semifinal i EM och är bara krigar. Det är bara krig, men vilket jävla krig det är alltså. Det är någon otrolig heroisk insats man gör där. Om man tar det till just straffläggning, och då har det ju gått 10 år sedan sist och Italien vinner på straffar. Han har haft en sjuk straff av Totti när han chippar in den. Och Toldo räddade några till där. En fantastisk bragd på alla sätt och vis. Sen så är det ju då final 2000 mot Frankrike igen, som man då hade åkt ut på straffar 2 år tidigare i VM, minns ni. Och dömer den matchen gör Anders dansbandsångaren Frisk från Mölndal, va? Den sköna moderatpolitiken där. Han dömer den matchen. Och Italien tar då ledningen genom Del Vecchio, va? Och en grej som är värt att notera som sen återkommer, så det är därför jag berättar den här detaljen, det är att Del Piero på vänsterkanten kommer fri vid ställningen 1-0, missar det läget. Och strax därefter kvitterar Frankrike sent på ett tilläggstid som Anders Frisk hittade någonstans och ville lägga till av någon jävla anledning. Och sen är det ju då fortfarande då, som Arne Hegerfors skulle sagt, golden goal på den tiden. Alltså ett avgörande mål, ingen förlängning efter det. Och Trezeguet avgör i förlängningen, är det va? Och stänker dit den här bollen, och Italien har ju då förlorat den finalen också, får man säga då. Och Frankrike är Europamästare. 2 år senare är det en av de största jävla FIFA-skandalerna någonsin, och det har funnits många FIFA-skandaler som ni vet. Det är när den jävla mutkolven Moreno sätts att döma Sydkorea och Italien. Och här är det naturligtvis på det sättet att allting handlar om att Sydkorea ska gå vidare, eftersom Sydkorea har VM och Moreno är en mutkolv. Den här Moreno-gubben har sen under 2 omgångar i sitt liv suttit i fängelse för knarksmuggling, fattar ni eller? Han har alltså smugglat knark och blivit ertappad med det. Och den gubben satte FIFA att döma bort Italien. Det finns en del horribla grejer där. Ni kan bara gå in och kolla. Det är utvisningar, förfilmningar, trots att folk blir nedsparkade. Det är offside-mål som inte är offside-mål. Och det är en jävla massa skit för att Sydkorea ska kunna gå vidare. Och det gör de. Italien åker ut på grund av Moreno. Bland annat. Inte bara, men bland annat. 04 EM, ni vet om det. Sverige-Danmark spelar Due-Due. En presskonferens innan det. Jag har aldrig sett Lars Lagerbäck arg innan. Men han är arg när en italiensk reporter ställer den ganska fullrikliga frågan, kan man ändå tycka. Men ni är ju brödrafolk, det är klart att ni spelar oavgjort. Dö, säger Lars Lagerbäck och stirrar på ett sånt skönt nordiskt sätt honom i ögonen och säger, sånt ägnar vi oss inte här uppe i Norden. Med då underrubriken outtalad. Det gör ju ni där nere. Och italienarna skäms lite över att nej, men vi ska nog inte. Och pang pang 2-2. Fattar ni eller? Det blir 2-2. Jag har pratat med Magnus Hedman om den här matchen några gånger. Han stod ju i den. Och han konstaterar bara att det inte var uppgjort. Vilket naturligtvis bara betyder att vadå? Jo, att det var uppgjort. Jag tror inte att det var uppgjort. Däremot så tror jag att vid ställningen 2-1, och det är väl Danmark eller något som kvitterar, eller om det är Sverige som kvitterar, så gör ju inte speciellt många spelare speciellt mycket åt att stoppa den kvitteringen. Och efter kvitteringen händer ingenting. Så kan vi säga. Italien åker ut, Cassano drar upp brallorna i armhålorna och gråter på en klassisk bild. Och 2 år senare så vinner man då VM. Och man gör det med ett landslag som, för att knyta an till 82, vilket jag nämnde, kommer från Calciopoli som vevades upp. Jag satt på ett hotellrum i Prag där jag var inbjuden för att läsa dikter av någon anledning och kollade på när italiensk tv sände extra för att polis, åklagare och en massa andra folk på sköna bilder rusar in och ut ur stora hus och hämtar permar och disketter och datorer för att starta det som så småningom kommer att bli Calciopoli. Alltså uppgjorda matcher i Italien, domare som ska ha pengar för att döma på ett visst sätt och en hel del andra grejer. Ni kan allt det där. Vi letar efter folk nu som ska kunna vara med och gästa programmet och prata en hel del om just Calciopoli, enbart ett helt avsnitt. Så att vi återkommer till det. Men det var ett fruktansvärt hatat landslag som lyfte över Alperna till Tyskland, och det talades till och med på allvar på högnivå i Italien om att de skulle ställa in sin medverkan, att de inte åka och skämma ut sig, inte ställa sitt landslag på benen, de är inte värda att representera landet, vi är inte värda att vara där. Värt att notera också att Francesco Totti under bara några veckor innan blev nedsparkad av en spelare i ett lag, jag kommer inte ihåg vilket det var nu, men han blev skadad och fick en allvarlig skada bara någon månad innan VM. Och den här spelaren som gjorde det ångrade sig, grät, var hälsa på honom på sjukhuset, så det var inga sådana saker. Men det var ju otur naturligtvis. Men den rehab som Totti gör, och han gör det med ett löfte från Marcello Lippi som är förbundskapten då, att om du kommer tillbaka så kommer du få spela och jag kommer att bringa ära till dig. Vilket gör att Totti gör allt han kan. Han kommer ju tillbaka och han tas ut och han står på plan. Vilket bara det är ett helt overkligt under med tanke på hur allvarlig skadan var. Men han står på benen där i juni 06 när Italien då ska möta Ghana i den första matchen. Och då vill jag bara lägga till en lite personlig sak där, att det är 26 maj 06. alltså bara någon vecka eller två innan VM börjar, förlorar jag och dåvarande mamman till mina barn, dåvarande hustru, vår son i för tidigt. Han föds för tidigt i vecka 23 och dör bara någon minut efter att han har föds. Och då tänker jag så här att fotboll kommer vara det sista jag bryr mig om efter den här händelsen. Och det blir precis tvärtom. Det ilska jag känner, all den sorg, jag ska inte gå igenom allt som var runt omkring det. Men ni kan ju ana paniken, sorgen, skräcken, rädslan, ilskan. Allt det la jag över för att knyta återigen an till det jag pratade om innan, vad ett landslag i fotboll eller klubblag då kan betyda för en. De här spelarna som åkte, hatade, avskydda. Jag såg en träningsmatch inför VM mot Schweiz, tror jag det var, i Schweiz, där hela publiken unisont, både Schweiz och italienare, ställdes upp och busvisslar ut landslaget efter den här Calciopoli-skandalen. Man var ett hatat landslag, åkte till VM, ställer de ändå på benen mot Ghana, spelar första matchen där. Och det blir som att jag lägger över min sorg, min ilska, min frustration och allt det där i de här spelarna som får bära den. Det är precis så högtidligt patetiskt som det kan låta för en del. Men exakt så viktigt kan fotboll vara. Så det var storslaget på alla sätt. Italien vinner den här matchen. Ghana bland annat gör Jacquinta 2-0, bara en sån sak. Och sen så möter man då USA i den andra matchen. Och släpper in det enda målet man gör i hela VM fram till finalen, nämligen ett självmål av Barzalje, tror jag det är, som gör på en hörna där. Det blir 1-1 och det blir då därmed viktig sista match mot Tjeckien. Och det här är också en intressant match av många anledningar, VM 06, därför att jag satt på ett torg i Venedig och såg den matchen, och Alessandro Nesta blir återigen, inte för första gången, i ett mästerskap skadad och vacklar ut, och inkommer Marco Materazzi. Och nästan alla i Italien på det här torget i Venedig ställs upp och buar ut honom, den egna spelaren. Han är så hard, och detta är ändå Interland och han spelar ju Inter. Många som håller på Inter i Veneto. Men du vet, de bara buar ut honom och han kommer in. Och det här är ju ett sorts byte, det är ju liksom, du vet, det är ju skönheten och odjuret på något sätt som byter av varann här. Nästa, världens vackraste försvarsspelare på alla sätt och vis. Elegant, gentleman, alltid väl, men ni vet allt det där liksom. Och så kommer den här jävla gangsten in istället. Och vad är det första han gör? Han går in på en hörna och nickar in 1-0 till Italien. Och sen gör Pippo Inzaghi 2-0 där från halva planen, runda målvakten. Och det är en viktig match det här, därför att om man inte hade vunnit den så hade man fått Brasilien i åttondelen. Nu får man då vad man tror är mycket enklare, Australien. Och det är ju på de här matcherna som Italien brukar falla. Och det var nära i åttondelen mot Australien. Jag satt på ett hotellrum i Venedig när det gick några dagar senare, bara en halv vecka eller något. Och var totalt skräckslagen. Och det blev ju så småningom en av fotbolls, alltså italiensk fotbollshistoria, hela den här matchen. Det står 0-0 länge. Italien är inte bra. De är ju riktigt jävla pissigt dåliga. I andra halvlek kommer just nämligen vem? Jo, Marco Materazzi. Och ska, jag vet inte vad han ska göra, men han sveper undan benet på, och det här är viktigt, först Zambrotta som kommer springande. Så han plockar Zambrotta först, som sen i sin tur fäller den australiensiska anfallaren. I den ordningen, den spanska domaren visar då ut Materazzi. Så att Italien spelar med 10 man. Det står 0-0, Australien håller på att käka sig in i det. Hela världen känner att nu kommer ännu en sån här skön, du vet, skadeglädje över det diviga italienska landslaget som ska få åka ut mot ett litet lag som mot Sydkorea. Men med den skillnaden att man hade Calciopoli i ryggen dessutom nu då. Så att alla i hela världen, nästan alla i Italien med, höll på Australien i den jävla matchen. På övertid, 92-50 eller sånt där, får Totti bollen vid mittplan från Gattuso, tror jag det är, slår en helt sjuk jävla passning till Fabio Grosso, vänsterbacken i Italien, som på övertid, i de sista sekunderna av övertiden, när klockan går mot 93 minuter, går in i straffområdet och blir fälld eller ramlar över O'Neill, tror jag det är, och domaren dömer straff. Och vem tar den straffen om inte Francesco Totti, som då kliver in och bankar upp den i krysset. Och det finns några sköna bilder, de zoomar in ögonen där som en jävla västernfilm av Sergio Leone innan, och man ser exakt, ja, det är så jävla stort jag orkar inte ens snacka om. Ni går in och kollar på det bara, jag fattar att det jävla stort det är. Alltså. Fattar ni hur stort det är? Och Italien går då till kvartsfinal. Och då händer ytterligare en grej inför den kvartsfinalen, att Pesotto, före detta landslagsspelare som bland annat varit med under EM 00 som jag pratade om innan, stor ikon, ledare i Juventus, försöker ta sitt liv när man hoppar från ett tak i Turin, men klarar sig. Men det vet man ju inte då. Han slåss för liv och död, finns en presskonferens med Fabio Cannavaro där han får reda på det i direktsändning och rusar gråtande ur och bort från den. Vilket också blir en samlande kraft för det italienska landslaget. Man får Ukraina i kvartsfinalen och dammar av dem med 3-0. Två mål, tror jag, av Luca Toni bland annat, och ett av Zambrotta, som dessutom är en av Pesottos närmaste vänner. Och han får göra första målet för Italien i den kvartsfinalen. Så att det är liksom, stjärnorna står rätt på ett ganska hemskt sätt, så kan man sammanfatta det som. Sen har man ju då Italien-Tyskland som är den matchen och den anledningen till att jag överhuvudtaget sitter och gör det här idag. För det var den matchen som fick mig, när jag såg SVTs krönika massakrera den matchen och tycka att det var en dålig fotbollsmatch, som fick mig att, som man sa förr, fatta pennan och skriva om italiensk fotboll för svenska fans. Låt oss bara stanna vid den Italien-Tyskland en liten stund. I Tyskland, matchernas match, La Partita della Partite som man kallar den i Italien, de har ju mötts innan. Bland annat i en otroligt klassisk semifinal i Mexiko, VM 70. Där Italien vann i förlängning med 4-3 tror jag det var. Och sen mötte man ju även då dåvarande Västtyskland, var ju det såklart, 70. Och dåvarande Västtyskland, även i VM-final 82. Och nu får man ju då Tyskland igen. Och man i Tyskland, ett fantastiskt starkt och bra landslag. Och man vinner och man gör det på ett sätt som är helt enormt. Man går ifrån italiensk fotbollstradition under 100 år typ i förlängningen. När Lippi sätter in flera anfallare för att försöka få ett avgörande i förlängningen innan det går till straffar. Och med 2 minuter kvar av förlängningen så får Italien hörna efter skott av Pirlo, Andrea Pirlo. Det här är för övrigt det som är signaturen för er som har undrat över den i början av det här programmet och i varje avsnitt av Calcio Amore, så kommer ju en signatur med en kommentator som säger Pirlo, Pirlo, ancora Pirlo, och så passar det tocca till Grosso och gol. Hela den grejen, det är ju då när Italien gör 1-0 mot Tyskland i VM 06 på övertid, i övertiden, bara någon minut innan straffen. Pirlo, det är inte Pirlo som slår straffen, utan han får bollen i straffområdet, håller i den, passar Grosso som med en vänsterskruv lurar Lehmann i bortre hörnet, 1-0 Italien. Och sen, och det är intressant, för du kan fortfarande bli 1-1, Tyskland anfaller med allt de har. Cannavaro är en stor hjälte, rensar bollen 2 gånger, inte bara rensar, spelar fram den till Totti som hittar Gerardino som klackar fram den till Del Piero. Det här är intressant, för kom ihåg vad vi pratade om under EM 00. Del Piero fri, ställning 1-0 till Italien. Han missar, Frankrike vände och vann den skitmatchen. Nu kommer Del Piero fri på nästan exakt samma kvadratcentimeter på vänsterkanten mot Lehmann vid ställning 1-0 i en semifinal. Denna gången ett VM, förra gången var det ett EM. Och vad gör han nu? Han gör mål. Fattar du eller? Så skrivs sagor. Och Italien vinner 2-0. Ta sig till final 9 juli. Där vet ni vad som hände. Materazzi orsakar en straff. Det var ingen straff för övrigt. Men det kan ni kolla själv om vad ni tycker om. Zidane sätter en ribba in. Helt sjuk jävla straff. Materazzi nickar sen själv in 1-1. Och sen är det en krig. Och det är kämpa. Och det är en otrolig match. Där Frankrike har något bättre chanser att avgöra och vinna den matchen. Men där Zinedine Zidane får ett total jävla hjärnsläpp och skallar Materazzi, blir utvisad. Italien, det går till straffar och Italien vinner straffläggningarna. Och man vinner genom att inte missa en enda straff. Och det här är också intressant. Pirlo sätter den, De Rossi sätter den, fast han är nära att missa. Materazzi, nummer 2 tror jag, sätter den. Del Piero sätter den och Fabio Grosso är ju den som slår in den sista straffen och gör att Italien vinner VM då. Men, och det är också intressant, vem är det som missar för Frankrike i VM-finalen 06 för Frankrike mot Italien? Trezeguet. Samma gubbe som avgjorde då 6 år innan, nämligen EM 2000 med Golden Goal. Han är det som missar mot Buffon. Och Italien vinner med Fabio Grosso i världsmästare. Så ser kärleken ut. Nu är det ju så då, vi har ju gått igenom mellan 06 och 16-18 också. Så att vi går direkt in på det här med den här Nations League som handlar om att det är 4 lag i Nations League som kommer att gå till EM. Och det är ju nämligen så att EM-kvalet då skjuts upp. Det är en väldig massa grupper, det är en massa lag och så här är det att i och med den här nya UEFA Nations League så kommer bara 20 av 24, det är 24 lag som går till EM, 20 av dem kommer att gå via det vanliga EM-kvalet som startar lite senare i vår med anledning av den här Europa League. 4 landslag kommer att ta en EM-plats via Nations League. Efter att höstens Nations League-match är färdigspelade kommer UEFA-landslagen delas in i 10 olika kvalgrupper. 5 grupper med 5 lag och 5 grupper med 6 lag. Där gruppettorna och grupptvåorna går direkt till EM. EM-kvalet kommer att avgöras via matcher i mars, juni, september, oktober och november nästa år då. När EM-kvalet sen, som inte är det här Nations League, när EM-kvalet är slut kommer 4 bästa lagen i varje Nations League-division som inte kvalat in till EM via det vanliga sättet ställas i en playoff-runda i mars 2020. Så här är det. Om ett lag då vinner sin Nations League-grupp och sen misslyckas att ta en EM-plats via det vanliga kvalet så får man alltså en extra chans att nå turneringen i mars 2020. Så att det är bra att lyckas bra i Nations League för att man har en sorts garantchans, ytterligare en andra chans att gå till EM via den vägen om man då inte skulle lyckas ta sig vidare ur det vanliga EM-slutspelet som drar igång lite senare i år. A-divisionen har 3 grupper och vi ska inte, det är för jävla roddigt. Jag hör att det är hur roddigt det är, men jag försöker bara bringa lite ordning i det. Grupp 3 av A-divisionen innehåller Portugal, Italien, Polen och idag fredag möter Italien Portugal i Bologna och på lördag, måndag är det Portugal, Italien i Lissabon. Så ser det ut, så ligger det till. Ni kan gå in och googla på fotbollskanalen, tror jag det är, som jag har lämnat informationen när det gäller Nations League om ni vill ha den lite mer specifikt där för att veta vad det är som gäller. ska inte stanna så mycket längre vid uttagningarna. Vi pratade, jag la ut det på Facebook, men det är ju Donnarumma, Perin, Sirigu framförallt bland målvakterna. Försvarsspelare, intressant. Biragi från Fiorentina, Bonucci, Caldara från Milan, Chiellini såklart, Crescito, Genoa, Emerson är med från Chelsea, Lazzarri från Spal, otroligt spännande, Romagnoli, Rogani och Zappacosta, även den sista från Chelsea med. Mittfält kommer nog se ut som någon form av, möjligen Benassi som har börjat bra i Fiorentina, Gagliardini Inter, Jorginho spelar ju Chelsea numera, Pellegrini i Roma och sen har vi också Nicolò Saniolo från Roma som är med. Anfallsspelare, Mario Balotelli som jag såg i en bild glida in med mobiltelefon på planen på träningen. Vi tyckte vad Prandelli hade sagt om det. Men så är det. Balotelli är anfallare och han har då i laget truppen med sig Belotti, Berardi, Bernardeschi, Bonaventura, Federico Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Pietro Pellegrini från Monaco och han har även Simone Zaza med från Torino. Så ser truppen ut. Okej, Italien, Polen ikväll och Portugal, Italien den 10:e på måndag. Tack för uppmärksamheten. Tack till Anton Abenäs, tack till Oddsbaren, tack till svenska fans, tack till Frejs Hotell och Lilla Rådmannen. Tack framförallt till dig som lyssnar och som fortsätter sprida ordet om Calcio Amore i alla sammanhang så att vi får in ännu fler medlemmar och kan göra ännu skönare grejer. Tack för att ni finns och för att ni har lyssnat. Ta hand om er. Arrivederci. Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori, il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche inseguendo con sotto il cielo di un'estate italiana e negli occhi tuoi voglia di vincere un'estate, un'avventura in più. Quel sogno che comincia da sempre più lontano, non è una favola, è dagli spogliatoi escono i ragazzi e siamo noi. Notti magiche
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.